Rickard, vad säger ukrainare du pratar med om hur det går i kriget just nu?
Alltså jag tycker det finns en antydan till någon form av optimism ändå. Det finns någon slags sammanbitet självförtroende. Jag var här i vintras och då var det dystert, deppigt. Men nu är vi i ett annat läge där Ryssland har stora problem och Ukraina kanske lite mer vind i seglen.
Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om Putins motgångar i Ukraina-kriget.
I en stor arena med blå dekor står tusentals människor upp framför en stor scen. Den ryska nationalsången spelas medan videoskärmar visar en fladdrande rysk flagga. Det är söndagen den 28 juni 2026 i Moskva och Vladimir Putins parti Enade Ryssland håller sin 23:e partikongress.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
När nationalsången spelat färdigt går Vladimir Putin in på scenen.
Спасибо.
Och tar till orda.
Съезд Единой России, нашей ведущей политической партии, проходит сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время.
Enade Rysslands partikongress äger rum i en svår tid, säger den ryska presidenten och fortsätter: ja, man skulle till och med kunna säga ödesdiger tid för vårt land. Putin talar om en värld i förändring, präglad av internationella konflikter och försvårade samarbeten. Han säger att utvecklingen påverkar ekonomin, teknologin och vetenskapen, till och med kultur och idrott.
Det касается экономики, технологии, науки и даже культуры и спорта.
Och att Ryssland utstår det han kallar ett aldrig tidigare skådat tryck från västvärldens elit.
Можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит.
Talet från partikongressen får snabbt stor uppmärksamhet internationellt. Flera bedömare tolkar det som ett ovanligt tydligt erkännande från Putin av de motgångar Ryssland möter i kriget i Ukraina.
We've heard the first public admission from Putin that things are not going well, there are problems in his words.
Russia admits there is pressure, but it insists the war effort remains on track.
Gäst är Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsände i Ukraina.
Ja, Rickard, du ska hjälpa mig gå igenom och förstå här vad det är som gjort att Ryssland går igenom en svår tid just nu, som Putin säger. Var vill du börja någonstans?
Ja, man ser på det stora hela så har det ju varit så att det har gått från ett väldigt brutalt krig längs en lång frontlinje mellan Ukraina och Ryssland. Där kvantitet, vilket Ryssland har spelat en väldigt stor roll i början. Alltså artilleri, soldater, stridsvagnar. Så har hela kriget nu utvecklats till någonting helt annat som Putin inte räknade med. Ukraina som inte hade de här mängden av soldater, artillerisystem, stridsvagnar och så vidare. De var tvungna liksom att trolla med knäna och ta fram nya metoder. Och lösningen då för Ukraina var drönare.
You can see in the distance there a flash. Behind me the answer to why so many feel Russia's lost the control of defending its own skies. About 20 drones will be launched out of here. They're putting the payloads into some of them here.
Och där är ju idag Ukraina en av de ledande nationerna i den teknologin. Så kriget har nu blivit mer någon slags utnötningskrig på distans via drönare och olika typer av robotar. Och där har Ukraina just nu i varje fall visat på någon slags en sällsynt kreativitet och en uppfinningsrikedom för att kompensera det de inte har haft i kvantitet. Och där har landet tagit fram en hel katalog av olika varianter på fjärrstyrda drönare.
Drones deployed in the Russian-Ukrainian war, on land, on water, and especially in the air, have completely changed warfare as we know it.
Och där har man lyckats ganska bra. Så på ett sätt kan man ju säga att Ukraina har ett visst tekniskt övertag i varje fall. Och jag pratade med en analytiker här i Ukraina som sa att Ukraina just nu har liksom ett fönster att försöka orsaka liksom maximal skada och kostnad för Ryssland i det här kriget. För att sen kommer ryssarna utveckla olika metoder för att kunna bemöta den här nya drönartekniken som Ukraina har. Så att just nu så försöker Ukraina slå så hårt och så mycket de kan mot Ryssland.
Och det här tekniska försprånget då, vad leder det till när Ukraina, som du säger, slår mot Ryssland?
Alltså det har ju lett till att Ukraina kan slå mot mål långt in i Ryssland på ett helt nytt sätt. Jag tror att jag har chockat både ryssar men framförallt också i omvärlden de här enorma drönarattackerna som Ukraina ändå har genomfört mot massor utav oljeraffinaderier i Ryssland. Det stora rökmoln och eldklot från Svarta havet hela vägen upp till hamnar och andra installationer upp i Östersjön i Sankt Petersburgsområdet. Och det här visar liksom på den ukrainska kraften att man kan slå långt in i Ryssland på de mest oväntade ställen, vilket gör det enormt svårt för det ryska luftförsvaret att värja sig mot det här.
Och när de här raffinaderierna då i Ryssland attackeras, vad får det för effekt för det ryska folket?
Alltså det här håller på att bli ett massivt problem för Ryssland. Det råder bränslebrist i stora delar av Ryssland nu. Vi har sett videoklipp på sociala medier med kilometerlånga köer till bensinmackar.
På Baikalskontrakt är mega organiserade очередь на Роснефть. Посмотрите, откуда она начинается. Мы вот сейчас стоим.
En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien.
Och det här gäller även långt bort i Ryssland, i Irkutsk, i Sibirien till exempel, där har man infört någon form av ransoneringssystem på bensin. Och det här är en medveten strategi från Ukrainas sida, ett brett och metodiskt slå liksom mot rysk oljeindustri. Och det här i sin tur får en massa effekter. Rent militärt så är det ju så att de ryska förbanden begränsas ju av den här bränslebristen. Det blir mer komplicerat och svårare att transportera saker och så vid fronten. Mm-hmm. Men också, alltså för vanliga ryssar så förs det här kriget närmare deras vardag. De har ju tidigare knappt berörts alls. Den här bensinkrisen blir nu liksom ett tydligt tecken på att allt inte riktigt är som det ska. Och det i sin tur spär då på ett missnöje bland vanliga ryssar mot president Putin. Det är precis det här som Ukraina vill uppnå. Press på Putin.
Och Putin själv då? Vad säger han om allt det här?
Ja, alltså Putin tvingades ju medge att landet har problem just nu i förra veckan. Och det i sig var ju lite sensationellt. Han sa då att landet går igenom svåra tider, men att allt är under kontroll, att en kommitté ska se till så att bränsle kommer ut till alla som det ska och att jordbruket ska prioriteras då, alltså bränsle till jordbruket inför för skördesäsongen och så. Men det är onekligen så att det här är en stor prestigeförlust för Putin. Det går liksom inte att komma ifrån. Och jag tror att det handlar om att han kan inte dölja längre att kriget nu börjar få liksom direkta konkreta effekter på den ryska ekonomin.
Критически важной инфраструктуре вообще по энергетической инфраструктуре в частности то.
Han gick lite mer in i detalj på det här en intervju senare och då var han inne på det här att Ryssland just nu går igenom en svår tid men att vi kommer att lösa alla problem och försökte lugna det ryska folket.
Не критически, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас.
Så både ett tal och en intervju där han berättar om det här.
Ja, alltså han kände väl att det fanns ett behov av att förklara för ryssarna att dels allt är under kontroll, men vi har lite problem just nu.
Okej, Rickard, så ett teknologiskt underläge som i sin tur också lett till ett ekonomiskt svårt läge för Ryssland. Om vi tittar då på själva fronten i kriget, hur ser det ut där skulle du säga?
Ja, det här är ju Putins tredje stora huvudvärk. Det går inte så bra för Ryssland där heller. Hela frontlinjen har ju under lång tid stått i princip stilla. Ryssland gör några små framsteg, men det är inte mycket och det kostar enormt mycket.
This no man's land is expanding in real time. It's now a fluid battlefield stretching some 20 kilometers on each of the Ukrainian and Russian sides. Soldiers call the area in between the kill zone.
Och hela fronten har ju blivit nu som en dödszon mellan de olika sidorna på grund av alla drönare som sträcker sig ungefär några mil på vardera sida där man knappt kan röra sig ovan mark just på grund av alla drönare. Och det finns ett utbrett missnöje bland de ryska soldaterna. Det har figurerat många videoklipp på ryska soldater som anser sig felaktigt och rent av brottsligt behandlade.
Vladimir Vladimirovich, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе.
Ett exempel är Alexander Lunin, en 39-årig rysk soldat som deltagit som frivillig vid fronten. Han la upp en video för knappt en vecka sedan där han beskriver en rysk armé i liksom totalt moraliskt förfall. Hur soldater utsätts för tortyr av sina befäl. Hur soldater tvingas betala befäl för att komma bort från fronten.
Armia развернет свое оружие против Кремля.
Och i det här klippet så kräver han att få träffa Putin och framföra sitt budskap. Och om man inte får det så skulle då vapen vändas mot Putin. Och det här har blivit ett viralt klipp som sätts av miljoner på kort tid. Och det var liksom en lite ovanlig protest. Men det illustrerar liksom läget inom den ryska armén just nu. Och i realiteten är det så att den ryska militären blöder. Och det här vet Ukraina. Målet liksom nu från Ukrainas sida är att man ska slå ut, alltså skada eller döda fler ryska soldater än vad Ryssland kan liksom tillföra i nytt manskap.
Och finns det några idéer om hur man ska lösa det problemet i Ryssland med den här rekryteringsfrågan?
Alltså det går ju rykten om att Ryssland ska genomföra någon form av total mobilisering, men det är många som tvivlar på det och jag tror att det skulle göra Putin rejält impopulär. Så att många tror inte att han riktigt vågar göra det just nu. Men det ska också sägas att Ukraina har stora problem med att rekrytera män till armén. Man har infört en form av allmän värnplikt. Men det är ändå så att många unga ukrainare håller sig undan. Och på det så har vi också Ukrainas strategi i en annan del av det här kriget, nämligen Krimhalvön.
Crimea is becoming very, very uncomfortable place to live. So there are widespread power cuts across the peninsula.
Och strategin är att man ska skära av hela den här halvön. Alltså, nu slår ukrainska drönare mot i princip allt där. Ryska flygbaser, broar, båtar, vägar, allt. Och turisterna som finns där, de ryska turisterna som finns där, de försöker nu ta sig därifrån.
People are trying to get out of Crimea as quickly as possible, and that's why we are seeing these huge queues of thousands of cars.
Det råder akut elbrist. Alltså det har på kort tid blivit kritiskt för ryska närvaron på Krimhalvön.
Now we just had our NATO meeting and it was a great meeting. You probably heard it was a great meeting.
Det är den 8 juli 2026 i Ankara, Turkiet. I två svarta läderfåtöljer sitter Volodymyr Zelensky och Donald Trump.
Now we thought this would be a good time for President Zelensky and I to meet.
De befinner sig i den turkiska huvudstaden för det NATO-toppmöte som hålls under tisdagen och onsdagen och passar på att träffa pressen precis innan de ska sätta sig i ett enskilt möte.
But we've actually developed a good relationship, it's hard to believe from the Oval Office to now.
Vi har faktiskt utvecklat en bra relation, säger Trump och pekar på Zelensky, även om det är svårt att förstå sett till Vita huset förra året. Han syftar då på det bråk som utspelade sig i ovala rummet i februari i fjol, där Zelensky fick utstå hård kritik från den amerikanska administrationen.
Thanks for the invitation to this summit, and I think that we really agree with you. We have a lot what to discuss.
Zelensky tar till orda, tackar för möjligheten att prata med Trump och understryker att behovet av luftförsvarssystem i Ukraina är av högsta prioritet inför mötet.
We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
Och På en av journalisternas frågor så säger Trump att USA kommer att ge Kiev en licens med rätten att bygga Patriot-missiler för sitt luftförsvar. Och att det är något de kommer att diskutera på mötet. Just luftförsvar är något som Zelensky återkommer till ofta nu i tal och intervjuer. Bara de senaste veckorna har Ukraina fått utstå flera omfattande attacker från Ryssland. Ja, Rickard, du har ju beskrivit hur Ukraina har framgångar samtidigt som vi då hör om de här massiva attackerna mot Kiev från ryskt håll. Hur hänger det där ihop?
Ja, så Ryssland säger ju öppet att det här är ett direkt svar på den här ukrainska drönaroffensiven som jag var inne på tidigare mot då i första hand rysk olje- och vapenindustri. Det som ändå är lite intressant är att den här sista stora attacken mot Kiev kom några dagar efter det att Putin tvingades medge att landet har problem. Och många här, de tolkar ju det här som att det är liksom lite av desperation från Putins sida. Han måste göra någonting, att han slår mot det han kan, det vill säga den ukrainska huvudstaden. Samtidigt som Ukraina då åter lyckas slå mot viktiga installationer långt in i Ryssland.
Men det här att Putin i det här talet inför sina partivänner faktiskt erkänner, eller om man ska säga, att Ryssland går igenom den här svåra perioden, som man säger. Hur ska man se på det, att han väljer att göra det?
Alltså, han var tvungen. Problemen är så tydliga. Det går liksom inte att dölja det här längre för vanliga ryssar. Vi har ju tidigare haft en del ukrainska drönarattacker mot flygplatser kring Moskva till exempel, som har fått stängas av tillfälligt. Och det här har ju varit pinsamt för Putin, men det har varit hanterbart. Den här gången är det så många som drabbas på så många olika platser.
Och Rickard, du är ju på plats i Ukraina nu. Hur märks det på gatorna där du rör dig att Ukraina har den här medvinden just nu, skulle du säga?
Jag träffade en tjej som heter Eve här i Kiev häromdagen, och hon kände väl att det här var inte mer än rätt, att ryssarna nu får känna av hur det är att också få känna av kriget och umbäranden.
I think it's good for us since it gives us the advantage. They can't attack us with Shahed, or they can do it less, because did you know that one Shahed requires more than 100, I think, liters of petrol? So at least in this way it's good for us.
Man jämför ju alltid de olika resorna man gör här i Ukraina. Jag var här i vintras och då var det väldigt tungt, det var mörkt, det var kallt, det var ständiga strömavbrott på grund av ryska attacker mot elinfrastrukturen här. Det gick inte heller så bra på fronten för Ukraina, och på det så var det president Donald Trump som inte var liksom på Ukrainas sida. Så uppfattar man det här i varje fall. Men nu är det någonting annat. Det finns ett annat självförtroende. Landet har en förmåga att tillverka många av sina vapen själva. De behöver hjälp från omvärlden och NATO. Men det är liksom inte lika desperat som förut. Och så har vi en Trump som nu verkar ganska imponerad av Zelensky och det som Ukraina lyckats med under den senaste tiden. Så det finns någon form av lugn hos de ukrainare jag träffar idag. Och en känsla av att vi kan hantera det här. Men samtidigt som de här ryska luftangreppen är så slumpmässiga, det här kan ske var som helst mot vilket hus som helst.
But like, I mean, each time we have a new attack, it's very scary because you know that your house can be the target. You also can be killed like anytime.
Jag pratade med en annan tjej som sa att varje dag är hon rädd när de här flyglarmen kommer. Hon är varje dag rädd för att en robot kan träffa hennes hus och att hennes liv kan släckas. Så att det här är ju en vardag som ukrainarna fortfarande lever med inne på det femte året av det här fullskaliga kriget.
Tack, Rickard.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Rickard Myrenberg. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du höra mer av Rickard Myrenberg rekommenderar vi radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.